När jag läser Bibelns berättelser och inte minst Jesus liknelser så kan jag ofta känna igen mig i flera olika av de personer som jag möter i berättelsen. Så är det till exempel när Jesus bjuds hem till systrarna Marta och Maria. Medan Marta fixar med allt praktiskt så sätter sig Maria lugnt ner för att ta del av Jesus undervisning. Och när Marta blir frustrerad och går fram till Jesus och beklagar sig så får hon svaret: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Jag är många gånger som Marta. Jag tycker om att ta emot människor och se att de trivs och har det bra. Och jag fixar gärna och donar och grejer. Men jag kan också bli väldigt frustrerad när andra omkring mig inte ser det där som behöver göras. Men andra gånger, då är jag precis som Maria. Lämnar det jag har för händerna för att sätta mig ner och lyssna och ta in det som jag behöver själv. Bilden av de två männen i templet, de tänker jag också kan vara en bild för oss, båda två. Det finns saker i våra liv som vi är stolta över, gärna visar upp och talar om, både inför Gud och inför andra människor. Andra karaktärsdrag och livserfarenheter kan vi tycka mindre bra om. Kanske rent av känna skuld och skam inför. Men allt är delar av oss. Och vi behöver se och acceptera de olika sidorna vi har. Häromdagen så kom jag att prata med en person om hur vi kan hantera de sidor av oss själva som vi tycker mindre bra om. Det som vi inte är så stolta över. Samtalet handlade om ilska och om det svåra i att älska någon som har gjort oss illa. Ilska har en förmåga att förgifta den som bär på känslan, men också att påverka andra som finns runt omkring. En del av oss hanterar svåra känslor med att lägga ut dem och projicera dem på andra. Det är inte jag som är arg, det är hen som är arg på mig. Andra av oss trycker ner ilskan djupt inom oss och lägger på ett lock, som om det som har hänt aldrig har hänt. Åter andra vänder ilskan inåt och gör sig själv ansvariga för det som har skett. Om jag bara hade agerat annorlunda så hade nog det här aldrig hänt. Oavsett vilken taktik vi använder så dröjer ilskan kvar, eller vad det nu är för känsla vi brottas med, så länge vi inte hanterar den. Som en tagg sitter den där och gör ont och blir kanske en varböld. Jesus säger att vi ska älska vår nästa som oss själva och be för dem som förföljer oss. De uppmaningarna kan kännas som ett hån när vi är mitt i det svåra. Men det ligger en stor sanning i orden. Och om vi orkar gå den väg som Jesus föreslår så kan det leda till befrielse. Att älska sin nästa som sig själv innebär två saker. För det första, att faktiskt älska sig själv. Vilket betyder att ta sig själv och sina erfarenheter på allvar. Att inte förminska det. För det andra, att också älska dem som finns omkring mig. Även den som kanske gör mig illa. Och att också ta de människorna på allvar. Det betyder dock inte att jag ska tillåta den andra att missbruka mig eller att låta det som har hänt påverka mig mer än nödvändigt. Bilden av de två bedjande männen i templet berör både vår människosyn och relationen till Gud. Jesus utmanar vårt mänskliga drag att snabbt placera varandra i fack och att utifrån yttre omständigheter bedöma dem vi möter. Och här kommer nog ingen av oss undan. Menar vi allvar då vi talar om alla människors lika värde behöver vi ta oss större tid för att lyssna in människor och ge dem chansen att vara tydliga. Vi behöver lyssna på ett sätt som gör oss öppna för det vi inte känner till. Öppna och nyfikna istället för stängda och rädda. Lyssnandet eller bristen på lyssnande i Jesus berättelse om de två männen gäller också bönen och därmed männens relation till Gud. Bön är kommunikation där lyssnandet är en väsentlig del. Lyssnandet i bönen har tre riktningar. Inåt mot vårt eget liv. Utåt mot människor omkring oss och världen omkring oss. Och uppåt mot Gud. Ibland så saknas någon av dessa tre riktningar. Det händer att bön används för att kommunicera till omgivningen genom att väva in egna tankar till ett förtäckt budskap. Ibland händer det att vi är så fokuserade vid vårt eget att det inte finns tid för något lyssnande överhuvudtaget. Ibland är vi, som tullindrivaren, så rädda att inte duga inför vare sig Gud eller människor att vi knappt vågar formulera någon bön. När bönen får innehålla alla tre riktningar, inåt, utåt och uppåt, så sker något. Gud möter oss i alla tre riktningarna. Bönen blir en plats där vi får överlämna oss själva och varandra i Guds händer. En plats som kan bli till en gemensam erfarenhet. Det har hänt många gånger att jag har fått be med människor som själva inte har någon tydlig tro. Ibland efter att de har frågat mig, ibland efter att jag har ställt frågan. Det senare, det är väldigt viktigt så fort vi ber för någon annan att faktiskt fråga om det är okej. Så att inte också bönen blir ett övergrepp. Ingen brukar vara oberörd av att få förbön. Också den som inte har en tydlig egen tro blir berörd på något sätt. All bön bottnar i tron att Gud möter oss och leder våra tankar och våra böner i rätt riktning. Och om vi inte har ord så gör det ingenting. För bönen bärs och finns också i det ordlösa. När vi brottas med relationen till en annan människa så är det inte alltid möjligt att mötas till ett samtal. När Jesus säger att vi ska be för dem som förföljer oss så tror jag att det finns ett djupt och viktigt budskap i detta. När vi ber för en annan människa regelbundet så händer något både hos den människan och hos oss själva. Om det som hänt mellan oss tidigare är så svårt att det mänskligt sett inte går att förlåta, då får vi göra som Jesus när han hänger på korset. Han ber Gud om att göra det. Det som han själv i den stunden kanske inte alls kan. Han säger: Fader, förlåt dem. Ty de vet inte vad de gör. Genom att ge det vi själva inte kan hantera till Gud så har vi tagit ett viktigt steg och lagt det som hänt utanför oss själva. Att få en distans till det som har sårat oss kan hjälpa oss att se på det och hantera det annorlunda. Om en tagg som suttit så länge att det har bildats en infektion i kroppen tas bort så försvinner inte infektionen direkt, men såret får möjlighet att läka. I Jesus berättelse om de två männen så fattas något hos de båda. Den ene ser bara sin förträfflighet och den andra sin litenhet. Men tullindrivaren kunde, mitt i sin känsla av brist, ändå lyssna efter Guds röst, tycks det. Kanske för att han inte sa så mycket. Jesus säger att den mannen gick hem rättfärdig. Jag hoppas verkligen att han kände det när han gick. Jag hoppas att han i sin känsla av litenhet ändå hörde Guds röst som talar om varje människas värde och som förmedlar kärlek. Varken tron eller bönen har enkla, färdiga svar på det som är gåtfullt och smärtsamt i livet. Men det är en väg som öppnar upp, eftersom vi aldrig behöver gå den vägen ensamma. Med oss har vi medvandrare, människor som söker och ber precis som vi. Människor som är beredda att lyssna till den personliga berättelsen. Med oss går också Jesus, vår medvandrare. Tron och bönen innehåller inte färdiga svar, men de är uttryck för tillit och tillhörighet. En tillit som säger mig att oavsett vad som händer så finns det någon som bär trots allt. Någon som vill mitt liv och som vill alla människors liv. Någon som älskar bortom allt förnuft. Någon som gråter då mina tårar har tagit slut. Någon som är arg när min ilska har fastnat. Någon som fortsätter att hoppas då alla andra och kanske också jag själv har gett upp. Gud är kärlek och vill mitt och ditt liv. I dagens evangelietext riktar sig Jesus till de människor som litar på sig själva som rättfärdiga. Och Jesus utmanar verkligen här, tänker jag, vårt mänskliga drag att utifrån yttre omständigheter döma dem vi möter. Här kommer nog ingen av oss undan. För det ligger i vår natur och hör ihop med att vi faktiskt behöver kunna läsa av vår omgivning. Men risken är att vi drar för stora växlar på det vi ser och inte ger människan, individen, en chans att själv visa vem hon är. I första Korintierbrevet läser vi: kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Tro och kärlek hör ihop, och störst av dem är kärleken. Jesus är Guds ansikte. Ett ansikte vi får spegla oss i för att kunna närma oss kärnan i livet och för att kunna hitta vårt fokus. Vi får spegla oss i Guds ansikte. Något vi gör när vi umgås med Gud genom att läsa Bibelns berättelser, samtala om dem och be. I mötet med Gud finns både igenkännandet i det som har varit och framtiden. Här får vi utmanas, utvecklas, men också vila och bli burna. Det fantastiska i påskdagens glädjebudskap är att Gud fortsätter att skapa, och det ger i alla fall mig hopp när jag ser hur vår värld, Guds skapelse, idag inte mår särskilt bra. Det är aldrig kört. Det får aldrig vara kört. Det finns en möjlighet till en ny start. Gud gör allting nytt. Det är vad vilodagen handlar om och som finns gömt i alla böner. Gud gör allting nytt. Kanske inte alltid på det sätt som vi har förväntat oss. Men Gud svarar på bön när vi lyssnar och när vi öppnar oss för Guds kärlek. Amen.